Jag ska läsa dagens gammaltestamentliga text som är från Jeremia. Jeremia 18 och 1, om ni vill följa med i Bibeln. I den Bibel som är i bänkarna är det på sidan 699. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus, där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Och ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Tack Jesus att du är här mitt ibland oss. Vi ber att du får forma oss. Att du ödmjukar oss när vi är stolta. Och att du tröstar oss när vi behöver tröst. Att du styr vår längtan så att vi längtar efter ditt goda. Vi ber över den här gudstjänsten, Herre. Ber speciellt för Lena som ska predika. Att ditt ord får tala genom henne och gör oss lyhörda för din undervisning. Vi ber att det här får vara ett tillfälle till att fira dig också, Herre, och leva ditt evangelium. Så ber vi i Kristi namn, Jesu Kristi namn. Amen.
Så ber vi. Käre Gud i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Då traskar vi ner.
Och vi sjunger.
Oh. för sången var underbart att ha den i ryggen när jag skulle kliva upp. Jag vill innan jag predikar få hälsa då ifrån Ekumeniakyrkan, från oss som arbetar nationellt i samfundet och särskilt vi som arbetar med det nationella arbetet då. Vad gör vi egentligen på dagarna? Ja, allt möjligt är nog ett bra svar på det. En del av mina kollegor jobbar mycket med musik på olika sätt, med körmusik eller med att se till att det finns noter, med brukssånger, med ni vet, avtalen, med stim och såna här grejer. Det är mycket som ska fixas för att det ska fungera för helheten, för samfundet. Ett annat exempel kan ju vara det här med saltaråren som ni kanske har upptäckt att vi läser saltaren särskilt mycket. Och så arbetar vi på olika sätt med det. Någon gör en bibelläsningsplan, någon skriver reflektioner, någon skriver musik. Och så där håller vi på för att på olika sätt vara församlingarna till tjänst. Det är vårt uppdrag och det står vi i. Jag vill särskilt också tacka församlingen här för att ni fanns med i det gemensamma bönedygn som vi hade här mellan fredag och lördag. Där ju också en ungdomssamling härifrån Kyrkan vid Brommaplan var en del i den webbsändning som pågick i 24 timmar. Det här har vi aldrig gjort förut och det var en av våra pastorskandidater som bara fick den här idén till sig och så pratade vi runt lite och så tänkte vi, nej men vi prövar. Det som vi får till oss nu är ändå att det här har varit många människor till glädje. Och vi får se vad vi tar det vidare. Det var en fantastisk upplevelse bara att sitta och se mångfalden av uttryck vi har i vår kyrka. Och att det inte var så där tillrättalagt som det oftast är när vi gör någonting nationellt så. Utan det är... Ja, men det är ibland lite småtaffligt och ibland jättebra och det är lågt och högt och många och en. Så ser det ut i vår kyrka och det är helt underbart. Därför älskar vi den. Nu ska det handla mer om kärlek och vi ska läsa från Johannes evangeliet 21. Och den här texten, det här avsnittet hör hemma i sammanhanget att Jesus är uppstånden. Och vi har ju fått följa Simon Petrus under det här skedet. Och vi vet att han först verkligen säger, nej men jag ska dö med dig Jesus. Han har en stor och hög bekännelse. Och Jesus säger innan tuppen gal tre gånger så ska du tre gånger, nej, innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat mig. Så, ja. Vi kan säga att Petrus rörde också till det. Det blev inte som han hade hoppats utan han vågade inte stå upp för Jesus som han hade önskat. Och nu är Jesus tillbaka. Från de döda. Och där står Simon Petrus med sin glädje men kanske också med någonting annat. Kanske med skam. Vad har hänt i deras relation? Hur ser det ut? Och så möter de Jesus vid stranden vid Tiberias sjön när de har varit ute och fiskat. Och först får de ingenting och så säger Jesus... Kasta ut nätet på högra sidan och så gör de det och får massa fisk. Det är Herren. Simon Petrus hör det, kastar sig i vattnet och springer in för att möta honom. Så lycklig, så glad. Kom och ät, säger Jesus. Och så efter måltiden, då händer detta. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus... Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa Jesus till honom, följ mig. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att du är uppstånden, att du möter oss som du mötte Simon, Johannes son. Tala med oss var och en. Amen. Vi lever ju precis då i uppståndelsens tid vi också. Det har nyss varit annandag påsk. Och det var en så speciell annandag påsk i år. Och det tänker jag på att det var därför att påve Franciscus fick lämna jordelivet eller gå ur tiden eller gå hem tidigt på morgonen på annandag påsk. Och vi har fått följa ganska mycket av nyhetsbevakning runt det, och hans begravning sändes i tv:n igår, kanske flera såg det, flera timmar där man hade möjlighet att få både kristendomsundervisning och kyrkohistoria om man så ville med vår vän Joel Halldorf. Och jag tänkte på och fylldes av en känsla av vad ovanligt det var att se ett så vänligt ansikte så mycket i nyhetsflasharna en stund. Han stod för någonting annat. Jag tror att det också bland journalister väcktes någonting av att få skildra denne mans liv. Hans exempel. Hur skildrar hans liv? Ja, men han levde som han lärde. Man lyfte fram att ett av hans stora ledord var barmhärtighet. Barmhärtighet. Det var vad han ville förmedla. Det berättades om hur han kallades, fick en personlig kallelse tidigt i tonåren. Och nog anade att var den skulle ta honom, åtminstone till att bli präst så småningom. Men han kom att läsa en vanlig yrkesutbildning innan han så småningom lite äldre förstod att det här var steget han skulle ta. Och så fick vi veta lite om hans liv i Argentina och hur han arbetade som präst bland de fattiga. Vi fick höra om hur en kollega, när han precis har blivit vald till påve, så viskar någon i hans öra, glöm inte de fattiga. Och det blir en av de saker som gör att han väljer att ta namnet Franciscus som påve. Franciscus som är ett särskilt helgon förknippat med kärleken till de fattiga och till fru fattigdom. Ja, så här kan man hålla på och fortsätta att berätta. Det slutar liksom aldrig. Det finns massor av exempel. Men han var inte menlös så att säga. Han var också en ganska hård kritiker av makten och av korruption inom Vatikanen. Och han städade upp saker. Han var inte rädd för konflikt. Men hans bästa kritik, det var att leva ett bättre liv. Det var att leva det han ville se hos präster och kollegor och hos andra ledare i världen. Att gestalta det. Och det tänker jag är att vara ett påskens vittne. Hur berättar man om Jesus Kristus och det Jesus gör för oss genom sitt liv, genom sin död, genom sin uppståndelse? Hur berättar man om Guds kärlek och barmhärtighet med sitt liv? Det är så berättelsen har tagits vidare genom 2000 år, genom människor som har gjort det till sina liv. Och visst har det funnits en annan berättelse som kanske har svävat ovanpå, en slags berättelse om makt och maktfullkomlighet. Men under ytan eller nära marken har hela tiden den här berättelsen, de här påskens vittnen, funnits och burit barmhärtigheten, kärleken vidare. Simon, Johannes son, han som Jesus ger namnet Petrus, klippan. Han är ju den första påven. Så det är inte helt fel att börja prata om Franciscus idag. Och han får uppdraget att vara herde i Jesu efterföljd. Det är så vackert att ni har bilden av herden att fästa blicken vid. Det är inte förrän nästa söndag det är den gode herden som tema, men vi tjuvstartar därför att det är ju precis detta Petrus får i uppdrag. Har ni tänkt på att när Jesus talar med Petrus, vi säger oftast bara Petrus, i den här berättelsen så säger han Simon. Simon, Johannes son. Han möter Simon, personen, precis längst in, den han mest personligt är. Inte uppdraget nu, utan personen. Petrus, Simon skulle jag ju säga. Simon. Och det är viktigt, tror jag, att vi ser att det när Simon Petrus får sitt stora uppdrag, så hör det ihop också med det och den han är djupt personligt. En djup personlig relation till Jesus Kristus. Och det hör samman med att de möts i sårbarheten. För Petrus är sårbar. Simon är sårbar. Han har ju den här oron, den här skammen. Vad har egentligen hänt mellan Jesus och mig? Och Jesus då? Vad gör han? Han ställer den fråga som jag tror gör en människa mest sårbar i hela världen. Tänk på det. Älskar du mig? Och så tystnar den innan svaret kommer. Det är en ganska tuff fråga att ställa. För den som ställer den också. Man gör sig sårbar, man blottar sig. Och jag tänker att det är så vackert att Jesus gör precis det. Han går in i på den yta där Simon är som mest oroad och osäker och ställer sig också där. Och så står de där tillsammans i den spänningen, och det är inte alldeles enkelt. Och det tar en stund. De behöver vara där så att de kan försonas, så att de kan känna igen varandra och sin kärlek till varandra. Och så småningom får Simon bottna igen i den kärlek som han både får ge och ta emot. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Han måste själv veta att han kan vara den som brister, precis som alla han ska leda. Han har fått göra den erfarenheten, men han har också fått göra erfarenheten att kärleken håller, att kärleken bär honom också genom det misslyckandet. Och så kan han bli en herde med ett hjärta som är barmhärtigt. Det jag skulle vilja, ja, det finns så mycket jag skulle vilja säga, men jag tror att det finns många saker vi kan ta till oss i det här. Det ena är att Det finns ett stort perspektiv där Gud kallar sitt folk. Men så finns det också det här väldigt personliga där Gud kallar en och en och en. Där Gud gör saker genom en speciell person. Och i Jesus Kristus så vidgas ju det där perspektivet med folket ännu mer, så att det är hela världen, så att det är alla folk. Men det är fortfarande en och en och en. Att det som är djupt personligt, det som är djupast inuti oss, djupast mänskligt, det är också något som gör oss gemensamma, som hör ihop med att vi är ett folk, en mänsklighet. Därför när Gud rör vid någonting djupt inom oss så är det djupt personligt och samtidigt ett handlande med världen, med alla folk. Därför kan det som händer Jesus Kristus, det är Guds handlande med världen koncentrerat i en enda person. Det hör ihop. Vi behöver inte fundera och tänka att nej, men nu måste Gud bara handla med de stora skeendena. Nej, men Gud handlar också med de stora skeendena i de enskilda personerna. Om det spelar inte så stor roll hur mycket du fattar av det här, men våga ta till dig att Gud berör dig på ett personligt plan. Och det är inte individuellt, det är inte liksom för litet. Det har att göra med det hela. Det vi får som gåva har vi också att ge som gåva. När Petrus möter barmhärtighet har han barmhärtighet att ge som gåva. I kyrkan, i gemenskapen, övar vi oss att vara både herdar och får. Vi lär oss att mogna i kärlek och barmhärtighet. Vi lär oss att vara i rörelse, herde och flock tillsammans, så att vi kan vara en kyrka nu, i vår tid, i det vi möter här och nu. Vi lär oss saker under vägen. Vi är också tillsammans i kyrkan ett slags fältsjukhus, som påve Franciscus ofta sa. Vi har uppgift att ta hand om de sårade. Ibland är det jag, ibland är det du, ibland är det någon annan. Att finnas, att vara en plats dit vi kan komma med våra sår. Men också i stora drag att finnas för en sårad värld. Och vi är också och övar oss också i församlingen att ta emot och leva av en andlig mat. Herden som leder fåren till gröna ängar och lugna vatten. Det är de behov vi har, men också de behov vi har djupast andligt. Jesus säger, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Det är det vi övar oss i tillsammans i kyrkan och var och en i våra liv och i Guds kyrka över hela världen. Att lära oss att vara i rörelse tillsammans, att vara detta fältsjukhus, att näras av andlig mat tillsammans. Upprättelsen som möter Simon Petrus, den säger dig och mig, och den säger, tycker jag, tänker jag, till kyrkan i hela världen, det är inte för sent. Även om du har liksom tappat bort din första kärlek, även om du har svikit och inte klivit fram som du borde, det är inte för sent. Älskar du mig? Den frågan går till oss var och en, men också till Guds kyrka, Guds församling och kanske Guds värld idag. Älskar du mig? Och så har vi våra liv på oss att mogna fram till ett ja som genomsyrar hela våra liv. Frågan kommer igen och igen tills vi lever vårt ja. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att du inte ger upp om oss. Att du inte ger upp om din kyrka. Att du inte ger upp om din värld. Ge oss nåden att ännu lite mer älska dig med våra liv. Amen. Ja, vi kan stå upp och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.